Ja, om du vill så får du jättegärna stå upp en liten sådär stund för att sträcka på sig lite kanske. Jag kommer ju stå en liten stund själv så att jag får ju det ändå. Varsågod och sitt. Eller jag står kvar om du känner för det. Det är helt okej, Lars Erik. Du får stå upp där. Det är bra. Gott att se dig. Jag och Erika, vi var för ett antal år sedan i England. Besökte en församling där och ett kristet studentarbete. Vi var dit skickade från vår församling för att ta reda lite grann på hur skulle vi kunna jobba i Örebro lite mer gentemot studenterna där, och de hade ett arbete som vi var lite nyfikna på. Och då hamnade vi i en församling i Chichester som är en församling som initierat det med 24-7-bön. Alltså att man ber dygnet runt en vecka, arrangerar det på ett sätt liksom. Så det har spritt sig ganska mycket runt om i världen. Men en ganska liten, anspråkslös församling på ett sätt sådär. Men de hade en lokal som var väldigt intressant i bygden. För att den var liksom inte som en traditionell kyrka utan mer som en stor sporthall eller en klubb liksom. Stort var det i alla fall så där. De hade riktigt bra ljud, sa de själva. Det var så att folk hyrde in sig i deras lokaler för att det var bland det bästa ljudet som var i själva stan så där. Det var intressant så. Och sen var lokalen liksom stor, så de hade möblerat så att det var, vad ska man säga, rader med stolar och lite mer kyrkomöblering i ena änden, och sen var det ganska stor yta. Så här borta var barnen och ritade och grejade, och någon började spela fotboll till slut, så det var några som får ta lite lugnt här, kan inte liksom försöka ha fotboll och gudstjänst samtidigt, det blev liksom lite för mycket så. Men efter den här gudstjänsten så skulle vi vidare hemåt, jag och Erika. Så vi gick där lite grann och tog lite tid på oss. Och då kom pastorn fram därefter och sa, men är ni kvar här? Så, ja, men vi hittar någonstans att äta. Så, nej, vänta. Och så sprang han iväg liksom. Och så hittade han någon i församlingen. Så, de här, de kommer att komma hem till er och äta. Så, ja, okej. Och vi kände liksom, ska vi bara... Och det var som att han haffade några där liksom, lite på studs. Och så följde vi med det här paret hem för att äta hos dem. Och vi förstod ju ganska snart att det hade de gjort för, så att säga. Och det var ett par stycken andra också, som någon som förmodligen var inneboende där och någon annan som inte heller riktigt visste var de hade kommit någonstans. Och plötsligt så stod jag i deras kök och hackade lite sallad och hjälp till här och var med och sådär. Och de hade ett gigantiskt köksbord. Alltså det var... Jag vet inte om det var plats för 18 pers kanske eller något. Det var liksom sådär långt, smalt. Och man förstod att här är det ofta människor på besök. Och det gjorde intryck på oss. Jag tror att det var det som gjorde störst intryck. Det andra var jättebra. Det var bra samlingar och så vidare. Men just det där, wow. Det verkar som att tron tar sig uttryck. Inte bara i att man möts och har härliga gudstjänst tillsammans. Utan att... Här äter man med varandra. Och det gav mer smak. Vi tog med oss det där hem på något vis. Det här, hur kan vi all sin dag öppna upp våra hem mer för människor som kommer tillfälligt eller som finns hos oss länge. Men att man ändå på något vis, vad ska man säga, gestaltar den tro som vi faktiskt säger att vi har. När jag bad AI att göra en bild på våran vision i Guldbrandarkyrkan så blev det den här. Den tycker jag är rätt tilltalande. Hoppas att det är någon mer som känner att det kan man fundera över. Det står så här i Apostlagärningarna som Elisabeth sa. Apostlagärningarna 2:47 så står det: de prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. Alltså den första församlingen i Jerusalem står att de prisade Gud, var omtyckta av folket och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. Omtyckta av hela folket. Man kan ju tycka att det är lite sådär märkligt tema. Kom till oss. Vi är ju omtyckta av alla. Det känns lite sådär. Det är inte så svenskt att uttrycka sig på det sättet kanske. Omtyckta av hela folket. Kanske ändå en del i en vision. Att på något vis, att det vi är och vill gestalta ger god eftersmak. Att ändå vara omtyckt. Apostlagärningarna 2:47 finns med bland de bibelord som vi refererar till för i vår församlingsvision, där vi skriver bland annat om att vi vill vara en öppen kyrka. Vi vill presentera evangelium folkligt och tydligt, säger vi. Vi vill vara ett hem för andligt nyfikna. Vi vill att andligt nyfikna ska känna sig hemma. Och så vill vi också vara en kreativ miljö där tron på Jesus får fördjupas. De prisade Gud, var omtyckta av folket och människor blev frälsta. Vad har svensken i allmänhet för uppfattning om kyrkan? Om man frågar gemene man, vad tänker du på när du hör om kyrkan? Det skiftar ju såklart mellan olika sammanhang, beroende på var man befinner sig och vem man pratar med. Om man söker lite på nätet så verkar det som att svensken sällan är starkt emot kyrkan, men ofta inte heller särskilt berörd. Inte så mycket emot, men inte heller särskilt berörd. Man kan höra saker som att men kyrkan har inte riktigt med mitt liv att göra. Eller det känns lite gammaldags. Eller det är bra att den finns för dem som behöver, men inte för mig. Och så kanske kyrkan upplevs lite intern och svår att relatera till. Det är en allmän skepsis mot organisationer som påverkar också synen på kyrkan. När man är kritisk mot byråkrati och maktkamp och interna konflikter. Och en återkommande kritik är att kyrkan å ena sidan ibland upplevs som något för vag och liksom anpassad till samhället. Så man inte vet, vad står kyrkan för egentligen? Fast å andra sidan kan man också uppfatta kyrkan som ganska konservativ och moraliserande. Och så kopplas ju kyrkan till trygghet och traditioner och högtider. Och många uppskattar ändå kyrkans sociala insatser. Man skulle nog kunna säga att grundtonen är att man är positiv på avstånd. Jo, men det är nog bra för andra. Det skulle ju vara intressant att fråga våra grannar eller veta vad våra grannar tänker om Gullbrannakyrkan. I Gullbranna eller Älvsberga eller Halmstad eller de platser där vi finns. Och förmodligen så handlar det ju mycket om personliga relationer. Om de vet att vi är med i kyrkan, hur de uppfattar oss. Eller så tänker jag att de som har bott här i bygden ganska länge, de har goda erfarenheter. Många fina minnen, inte minst ifrån scouter eller från snäckan eller ifrån konfirmation eller andra saker som vi har gjort. Och samtidigt så är det nog så att en hel del vet inte ens att vi existerar. Alltså många människor här känner ju till campingen, känner ju till gården. Men det händer ju gång efter annan att en del, ja, så finns det en kyrka där också. Hela tiden. Människor som bryr sig. En öppen gemenskap för den som vill. Jag tror att en del har missat det. De prisade Gud, var omtyckt av folket och Herren ökade var dag skaran med de som blev frälsta. Det kan ju inte vara ett mål i sig att vara omtyckt. Det blir ju lite svårt om det är det man ska satsa på. Hur kan vi bli så mycket omtyckta som möjligt? Jag tror ni är med mig. Men det tycks ha varit en konsekvens av hur den församlingen uttryckte sin tro. Alltså som en konsekvens av att man var församling, så tycks det också varit så att man var omtyckta av någon anledning. De prisade Gud, står det. Och jag tänker att församlingens främsta fokus måste alltid vara tillbedjan. Alltså detta att vi sätter Jesus först. Att vi tror på Gud. Det är där vi har vår identitet. Det är vårt kännemärke. Det är det vi vill att människor ska veta om oss. Att ja, men vi tror på Jesus. Att vi ärar Gud med våra liv. Att det märks i våra relationer. Alltså med det vi gör. Vi skäms inte för det. Vi tror att det är bra. Det är därför vi står för detta. Att de prisade Gud verkar ha varit kännetecknande för församlingen. Att det inte bara var en social klubb eller en mysig gemenskap där man hade trevlig verksamhet. Vårt syfte var att få människor att må lite bättre eller att motverka destruktiva utmaningar i samhället. Utan jag tänker att det innebar en tydlighet i budskapet. Som vi skriver i vår vision. Vi vill presentera evangelium på ett folkligt och tydligt sätt. Att det handlar om att fördjupa en personlig tro på Jesus. Folkligt då i meningen att det ska vara begripligt och relevant för folk även utanför kyrkan. Och samtidigt tydligt utan att kompromissa med budskapet om att Jesus är enda vägen till Gud och varje människa är i behov av hjälp av honom. Både och. Folkligt men tydligt. Att vi är kyrka, det är vår styrka. En fin klatsch liksom. Vi är kyrka, det är vår styrka. I arbete med nattkaffe för hemlösa i Halmstad, där jag jobbade under många år, så var det någonting som vi ofta fick anledning att återkomma till. Alltså att vi inte är kommunens förlängda arm. Vi ska inte bara göra det vi gör för att kommunen inte räcker till. Alltså någonting som kommunen egentligen skulle kunna göra, men som vi gör för vi tycker att det saknas någonting här. Utan nej, vi gör det för att vi är kyrka. För att vi tror på Jesus. För vi tror att han har sagt till oss att vi ska möta de som inte har några kläder, de som inte har någonstans att bo, de som verkligen behöver hjälp. Och då måste vi göra det på vårt sätt. Då måste Jesus stå i centrum och tron få ta sig uttryck. Inte som ett krav för att få hjälp eller något som vi tvingade på dem som kom till nattcaféet. Inte alls. Men som grund och drivkraft i det vi gör och som en möjlighet i arbetet för den som vill bli fri. Och den tydligheten, den vann respekt hos kommunen. Vi var tydliga med, men vi står för detta. Vi är kyrka. Och så kunde vi mötas i ett ömsesidigt förtroende för varandra och hjälpas åt. Vi kom från det hållet som kyrka, de kom från det hållet och så kunde vi på något vis hjälpa den utsatta på bästa möjliga sätt. Hur ser en sån där gemenskap ut? Ja, Jesus säger så här: ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Lite senare fortsätter Jesus på samma spår. Min far förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Som fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, liksom jag har hållit min fars bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag har hört om min far. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt. Och er frukt ska bestå. Då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och detta befaller jag er. Att ni ska älska varandra. Ett nytt bud ger jag er. Älska varandra. Detta befaller jag er. Att ni ska älska varandra. Alltså Jesus höjer ju ribban. Han har tidigare talat om det dubbla kärleksbudet. Om att älska sin nästa och så vidare. Som ju är ett bud från Gamla testamentet som är någon form av allmängiltig mänsklig kärlek. Alltså att älska varandra med den kärlek som du älskar dig själv med, eller som du vill bli älskad med, ska du älska din nästa. Och så på väg till korset, liksom i det sista, den sista kvällen med gänget som Jesus har, då höjer han ribban. Det är som att gå från Stefan Holms, vad han hoppade 2,40, till Duplantis. Som jag har älskat er ska ni älska varandra. Jesus älskar ända in i döden på korset. Den som ger sitt liv för sina vänner. Och så visade han med sitt liv vad det handlar om. Älska varandra. Det är inte ofta Jesus säger, detta befaller jag er. Men här säger det. Här finns det liksom inga andra villkor. Älska varandra. Frukten som Jesus talar om, tänker jag att det är givet andens frukt. Kärlek. Ibland tänker vi, mäter så ofta lycka och framgång i andra variabler, även i kyrkan. Åh, vilken stor kyrka och vad många människor det är. Och tänk så. Jag tror inte det är den frukten Jesus talar om, utan frukten är kärlek. Märks det? Märks det vem vi följer? På vem det är vi tror? Johannes skriver vidare, vi älskar därför att han först har älskat oss. Om någon säger att han älskar Gud men hatar sin broder, så är han en lögnare. Den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud vi har från honom. Att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Jag tänker att vår kärlek till varandra tycks vara den tillbedjan som Gud själv värderar högst. Vi kan tänka ibland att det är när vi sjunger sångerna, när vi möts till gudstjänst, när vi gör vissa saker som kanske liksom på det sättet har med vår tillbedjan att göra. Att det är det. Fast det verkar vara den ömsesidiga kärleken som är tillbedjan på djupet. De prisade Gud och var omtyckta av folket. Min far förhärligas, säger Jesus. När ni älskar varandra. Jesus säger också, jag ber att de alla ska vara ett. Att de ska vara i oss liksom du, far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Det verkar alltså som att kärleken till varandra, att vi är ett, också hänger samman med världens frälsning. Att de som inte tror ska förstå vem Jesus är och tro på honom. Alltså att mellanmänskliga relationer och relationen till Gud så intimt hör samman. När vi nu då den här våren talar om att dela evangeliet, så måste vi givetvis också ta det här perspektivet till oss. Vi talar om att sätta ord på vår egen berättelse. Hur ser min tro ut? Varför tror jag på Jesus? Och när vi pratar om att vi ska förklara evangeliet, alltså korset och den tomma graven, att Jesus älskar oss in i sin egen död, att han dör i vårt ställe, att vi ska tjäna våra medmänniskor, att det ska ta sig uttryck i både ord och handlingar, så kommer vi inte förbi det här. Alltså vårt sätt att vara har givetvis betydelse. Våra grannar kanske inte går till kyrkan, de kanske inte läser Bibeln särskilt ofta, men de läser oss. Och de ser om det stämmer. Håller det? Är det sant? Det där vi pratar om. Och så blir vi samtidigt gång på gång påminna om hur bristfälliga och ofärdiga vi är. Vi gör misstag och vi sårar varandra, vi blir besvikna, vi blir frustrerade. Och så kommer det fortsätta vara. Tråkiga nyheter. Men så kommer det fortsätta vara, därför att vi är en samling förlåtna syndare med fel och brister. Därför får jag vara med. Därför får vi vara med. Därför kan det komma nya människor som ryms. Och så fortsätter vi förhoppningsvis att växa och mogna så att det också händer någonting. Men vi blir inte färdiga. Vi säger att vi är familj. Guds familj. Och ibland när vi säger det så tenderar vi att lite grann romantisera över bilden av familjen, och så lyfter vi fram de där fina bitarna med att vara familj. Det är mysigt och det och alla och barnen leker och så vet vi ju det att så kan det vara. Absolut, men det är ju inte alltid som det är så där okomplicerat. Utan det är ju ändå så att en familj går igenom olika perioder. Där det är vaknätter och spädbarnskrik. Det är magsjuka och vabbdagar. Det är tonårsrevolter och missförstånd. Det är städa och diska och tvätta och handla. Och det är vardag och det är jobb och det är skola och det är folk på besök. Lika roligt när de kommer som när de går. Det är någon som inte hjälper till. Och det är andra som gör helt fel prioriteringar. Det är människor som inte har valt. Och så är det konstiga släktingar som vi helst skulle vilja slippa. Men vi delar livet. Vi kämpar tillsammans. Och vi hör ihop. För vi är familj. Och här finns plats för dig och mig. Paulus uttrycker det vackert och utmanande, tycker jag, när han talar om församlingen som Jesu kropp. Där vi är olika lemmar. Han säger att ingen kan säga till den andra: jag behöver inte dig. Nej, vi behöver dig. Och du behöver oss. Det är församlingens dynamik. Du behöver oss. Vi behöver dig. Församlingen är totalt beroende av Gud och ett ömsesidigt beroende av varandra. Jag tänker att i församlingen så har vi alla ett ansvar utifrån våra förutsättningar. Därför kan vi inte lägga liksom skulden bara på någon annan. Tänk om han eller hon bara skulle, borde. Utan vi har ett ömsesidigt ansvar. Och grunden för allt är förlåtelse och försoning. Tron tar sin början i att Jesus förlåter oss och återupprättar vår gemenskap med Gud. Och tron tar sig uttryck i att vi förlåter varandra och lever i gemenskap. Hur många gånger ska jag förlåta min broder, frågar Petrus. 7 gånger. Och så svarar Jesus: jag säger dig, inte 7 gånger, utan 70 gånger 7. Alltså, så mycket mer. En gång till. En gång till. Och jag tänker att du utmanar oss alla. Att be om förlåtelse eller att förlåta någon annan. Det är tufft. Det är inte enkelt. Det är svårt. Och jag kan känna att jag vågar inte. Eller jag kan inte. Det som den här människan har gjort, jag kan inte. Men det kanske är så att du vill. Du kanske skulle vilja kunna släppa taget. Du kanske skulle vilja få upprättelse eller bli fri. Eller för den skull sätta någon annan fri. Och jag tror att det är en god början att säga: jag vill. Jesus, jag vill. Hjälp mig. Jesus säger: jag har gett er ett exempel. Som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Man kan fundera över hur hanterar Jesus konflikter. Är han en sån där som muttrar och suckar? Han har ju all anledning att göra det, tänker jag. Såg ni hur han den där betedde sig? Nu sa han så där igen. Och så gnäller han och klagar lite grann. Nej, vi ser ju inte det speciellt ofta, i alla fall i evangelierna. Att Jesus liksom går och pratar bakom ryggen eller sopar under mattan. Det tycks inte vara hans melodi. Inte när jag läser om honom. När Petrus har förnekat Jesus 3 gånger, ni vet där på uppståndelsens dagen, då tar Jesus tag i det. Då tar Jesus honom åt sidan och liksom konfronterar honom med det. Älskar du mig? Älskar du mig? Älskar mig. Och så får de reda ut det. Och så upprättas Petrus i det som har blivit fel. Och när Jesus i Getsemane trädgård på något vis kämpar med sin inre konflikt i relation till Gud Fadern, så landar han i: inte som jag vill, utan som du vill. Inte som jag vill. Och så reder de ut det på något vis. Och till och med när Jesus hänger på korset så säger han: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och så släpper han taget och överlåter detta till Gud, Fadern. Jag tänker ibland behöver vi göra det. Släppa taget. Om det inte finns möjlighet eller kanske inte anledning till att reda ut, så kanske man ibland bara behöver: okej, släpp det, lämna över till Gud och gå vidare. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er, skriver Paulus i Romarbrevet. Jag tycker det finns något befriande i detta. Så långt det kommer an på er. Mer kan vi inte göra. Vi kan göra det som är vårt ansvar. Och det behöver vi göra. Men sen ibland så kommer vi till en punkt där det inte går. Och det behöver ju också sägas att ja, vi gör det vi kan. Och så får vi på något vis ödmjukt överlåta resten både till Gud och till våra medmänniskor. Förlåtelse, det är vår grundinställning. Att ge människor en ny chans att ödmjukt samtala med den det berör. Att kunna säga: det här kändes inte bra. Det här blev nog fel. Jag gjorde fel. Kan du förlåta mig? Jag är ledsen att det blev så här. Att dela evangeliet, det är att dela tron i gemenskap. De var omtyckta av hela folket. Herren ökade var de skara med de som blev frälsta. Jag tror inte att det betyder att de höll med om allt som församlingen talade om. Allt de liksom gjorde. Men de gillade det de såg. En gemenskap präglad av generositet. Människor som tog hand om varandra. Glädje och uppriktighet. Ett liv som hänger ihop. En attraktiv gemenskap med Jesus i centrum. Dit alla var välkomna. Att dela evangeliet, det är det här också. Att vi faktiskt tillsammans gestaltar Guds kärlek. Individuellt såklart att jag försöker likna Jesus, men att vi tillsammans som hans familj också uttrycker vad det är att leva i gemenskap med Gud. Vi har gjort så under våren att vi har haft saker i den här. Märta, hon bjöd på äpplen. Och så har vi bjudit på lite andra saker som du, om du vill, kan ta med dig från gudstjänsten för att kanske bli påmind om något av det som gudstjänsten handlar om. Om det är någonting som du känner dig utmanad i. Idag finns här reflexer. Det finns både hjärtan och älgar och lite allt möjligt. Alltså att vi får reflektera honom. Att Guds ljus i en mörk värld får komma och kanske träffa oss. Så att fler får se. Och det betyder ju att vi behöver ställa oss på något vis i rätt förhållande till både Gud och våra medmänniskor. Där ljuset får förmedlas vidare. Så när vi sen sjunger och har en stund i bön här, så får du, om du vill, möjlighet också att komma. Ta med dig en reflex. Fundera över: vad betyder det här för mig? Hur kan vi tillsammans visa på Guds kärlek? Herre, vi vill detta så gärna. Och samtidigt så ser vi så många gånger att vi kommer till korta. Tack att du förlåter oss. Och heller lär oss vad det innebär att förlåta varandra så som du har förlåtit oss. Tack för att du älskar var och en av oss. Hjälp oss att se både oss själva och vår medmänniska med dina ögon, Herre. Vetskapen om att du vill vårt bästa. Herre, låt oss få vara reflexer som får reflektera dig. Hjälp oss att våga reda ut det som har blivit fel. Att både be om förlåtelse och att ge förlåtelse när det behövs. Amen.